Vi ber att du skulle tala till oss idag genom ditt ord. Herre, vi ber att du skulle genom din ande göra ordet levande och verksamt för oss. Herre, kom med din heliga ande. Ge oss öppna öron och öppna hjärtan så att vi kan ta emot ditt ord till oss den här dagen. Herre, vi ber att du skulle göra våra hjärtan till bördig jord. Där ditt ord kan få sås ner, få växa och bära rik frukt för ditt rikes skull i den här världen. Herre, så ber vi i Jesu namn. Amen. Att äta en måltid tillsammans, det är någonting som är väldigt centralt för oss människor. Och om vi tänker lite så inser vi att det gemensamma livet för oss människor, det ramas in av måltider. Jag vet inte om ni har funderat på det någon gång. Men nästan alla stora tillfällen i livet är knutna till en måltid. När man har födelsedagsfirande så nog äter man någonting tillsammans. Hur många studentföräldrar har inte ätit pastasallad i veckor efter studentmottagningen där man har firat att en person har tagit examen? Den som har planerat ett bröllop vet att den där måltiden görs inte av sig själv. Utan den kräver en hel del förberedelse. Och jag kan tänka mig att det är en och annan här idag som har stått vid spisen och slitit och stressat inför ett julfirande någon gång kanske. Några nickar försiktigt. Så där är det ju i våra liv. Att måltiden är någonting som liksom ramar in tillvaron. Stora tillfällen, högtider, minnesvärda ögonblick ramas in av måltider. Och det där är universellt. Vi människor, vi verkar vara skapta med en förkärlek för att äta tillsammans. Och alla de här andra måltiderna i all ära. Men det är klart att det finns en måltid för oss kristna som går ännu lite djupare. Som har en innebörd som är ännu lite större än de här andra måltiderna vi äter. Herrens måltid som vi firar tillsammans. Och i Bibeln så finns det ett sammanhang som tydligare än något annat knyter an till när församlingen firar Herrens måltid. Och det är utgångspunkten för predikan den här söndagen. Och det hittar vi i första Korintierbrevets 11:e kapitel. Jag ska läsa vers 17-34. Så har du Bibeln med dig, det finns framför dig i bänken om du vill följa med. Så läser vi tillsammans. Första Korintierbrevet kapitel 11, vers 17-34. Och Paulus skriver så här. När jag ger denna föreskrift kan jag inte berömma er för era sammankomster. Som snarare skadar än gagnar. Först och främst har jag hört att ni delar upp er i grupper när ni möts i församlingen. Och det tror jag delvis är sant. Det måste till och med finnas olika partier bland er så att det visar sig vilka av er som är att lita på. Men vid era sammankomster går det inte att hålla Herrens måltid, för var och en tar genast för sig av sin egen mat och den ene sitter hungrig medan den andra har druckit sig berusad. Har ni inte era egna hem där ni kan äta och dricka? Bryr ni er inte om att det är Guds församling? Ska de som inte har något behöva skämmas? Vad vill ni jag ska säga? Ska jag berömma er? Nej, för det här får ni inget beröm. Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Den som äter Herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot Herrens kropp och blod. Var och en måste pröva sig själv, sen kan han äta brödet och dricka bägaren. Till den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det så många sjuka och klena bland er, och inte så få har avlidit. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa bli dömda. Men när vi nu döms av Herren tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Alltså, mina bröder och systrar, när ni samlas för att äta, vänta då på varandra. Om någon är hungrig ska han äta hemma, så att inte era sammankomster leder till att ni blir dömda. Allt det andra ska jag ge anvisningar om när jag kommer. Amen. Om det inte hade varit för strulpellarna i Korint, så är det mycket av det gemensamma kristna livet som vi inte hade riktigt vetat så mycket om. Därför att den här stökiga församlingen i Korint, det är tack vare att Paulus behöver skriva och korrigera dem som vi vet med säkerhet att det firades nattvard. Det nämns bara som hastigast i förbifarten annars i apostlagärningarna. Det är därför att de hade problem med sin gudstjänstgemenskap som vi får en ganska gedigen utläggning om andens gåvor. Det är för att teologin i Korint hade spårat ur åt alla håll som Paulus gör en vacker betoning av uppståndelsens kraft. Vi har en del att vara tacksamma för tack vare det här gänget med strulpellar som inte riktigt hade ordning på sin gemenskap. Det kan vi komma ihåg. När vi nu ger oss i kast med den här dysfunktionella matgemenskapen, så kan det vara på sin plats att börja sig med att fråga: vad är det som är problemet? Vad är det egentligen Paulus, vad är kärnan i det han går till rätta med dem är? Vad är det liksom som är det yttersta problemet? Att det är någonting som är problem, det förstår vi. Men exakt vad är kärnan i problemet? Om du har texten framför dig, så kika närmare på vers 18-22 i det vi läste. Problemet är att när de möts för att fira Herrens måltid, så delar de upp sig i grupper. Där somliga kanske sitter vid ett fint dukat bord och har mat och dryck i överflöd, så att de till och med går därifrån berusade. Och andra, de har ingenting. De sitter hungriga kvar. Det är kärnan i problemet. Att de delar upp sig och behandlar varandra orättvist. Det är kärnan i problemet. De kristna i Korint, i den här tiden, vi är någonstans i mitten på 50-talet efter Kristus, alltså 20-25 år efter att Jesus hade dött. De är kanske 150 stycken allt som allt. Det är lite svårt att veta, men någonstans där gissar man. Och eftersom de levde typ 200 år innan den första kyrkobyggnaden byggdes, så var inte det ett alternativ för sammankomster, utan de fick mötas i husförsamlingar i hemmen. Och genom arkeologiska utgrävningar så har man ju hittat en del liksom hus bevarat. Och man har kunnat bedöma storleken på dem. Och så kan man konstatera att Ja, men förmodligen så möttes de hemma hos de lite rikare som hade större hus där man kunde mötas ett gäng. Och hur många kan man ha fått plats om alla skulle mötas? Ja, 30, 40, 50 kanske om det var ett rejält hus och folk trängde ihop sig. Så det är inte en jätteskara. Utan gänget är kanske ungefär lika många som vi är här idag. Och en måltid i ett sånt här hus, en liksom vanlig festmåltid som man kunde bjuda in till. Den gick till ungefär som så att värden bjöd in ett antal personer, inte så många, men några liksom lite fina, rika vänner som han skulle ha fest med. Och eftersom de kom så följde ju liksom kreti och pleti med från deras hus. Det var slavar och det var tjänare och det var lite av varje liksom. Och då var det så att värden tog emot och så bjöd han med sig sina fina vänner till liksom middagsrummet. De satt inte så här, de låg på en slags liggsoffor och så åt de med händerna. Så här. De andra, ja, de fick vara kvar ute på liksom innergården. Och där stod eller satt de. Och de åt lite av det som kanske blev över eller det som råkade finnas till hands. Så det som Paulus beskriver som problemet, det är egentligen en rätt vanlig festmåltid vid den här tiden. Det var så det brukade gå till. De rika, förnäma, de med status satt för sig. Och de andra, ja, de var där vid sidan om. Och Paulus konstaterar, det här är inte acceptabelt. Han är fullständigt rasande, tror jag, över att man i församlingen behandlar sina kristna syskon på det här sättet. Paulus konstaterar, ni kan inte fira Herrens måltid på ett sånt här sätt. Att somliga sitter och har i stort sett fylleslag medan andra går hungriga hem. Det går inte. Därför att vi behandlar inte varandra i församlingen på det här sättet. Lägger man där till att Korint hade under 40-talet och början av 50-talet drabbats av svält i flera omgångar. Så är det nog ingen överdrift när Paulus säger att de som inte har något, de går hem hungriga. För det var förmodligen så det var. De som hade låg status, tjänare, kanske fattiga som tillhörde församlingen. Det kan mycket väl ha varit så. De kanske inte hade någon mat. De kom hungriga och de gick hem hungriga. Och de förnäma satt för sig. Och blev berusade på kuppen. Så mycket hade de. Så Paulus ställer fyra sylvassa frågor till församlingen. Där udden är riktad mot de rika. Har ni inte era egna hem där ni kan äta och dricka? Bryr ni er inte om att det är Guds församling? Ska de som inte har något behöva skämmas? Vill ni att jag ska berömma er? Och Paulus konstaterar, ja men ni som är rika, ni som har i överflöd, när ni möts annars så må ni bete er så här. Ni har era egna hem där ni kan äta och dricka och hålla fest på det sätt ni finner. Men när församlingen möts för att fira Herrens måltid så är det Guds församling som möts. Då går det inte an att hålla på det här sättet. Ska de som inte har något behöva skämmas? Ja, svaret på den frågan är uppenbart. Det är klart de inte har. Det är ni som ser till att de inte har som ska skämmas. Den sista frågan blir nästan överflödig. Ska jag berömma er? Man kan fundera på hur en del i den församlingen, vad de hade för självinsikt. Om de trodde att de skulle få beröm av Paulus för att de var så duktiga. Sådär. Nej, Det var inte riktigt så. Sen påminner Paulus om, vad är det den här måltiden ytterst sett handlar om? Och så kommer de ord som vi brukar läsa som instiftelseord när vi firar nattvard i gudstjänsten. Jag har själv tagit emot från Herren det jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd. Tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Och Paulus påminner om det här för att signalera någonting väldigt tydligt. Den här måltiden, den instiftades av Jesus. Den påminner om vad Jesus har gjort för oss. Vi firar den till dess att Jesus kommer tillbaka. Och själva firandet av måltiden är en proklamation, en förkunnelse av detta som Jesus har gjort och ska göra. Är ni med på hur Paulus korrigerar dem? De firade måltiden på ett sätt så att det mer handlade om dem själva. Och Paulus säger: måltiden handlar om Jesus. Den handlar inte först och främst om er, om att ni som har status ska få fest med era vänner. Det handlar inte om er, det handlar om Herren. Det är han som har instiftat måltiden. Den minns vad han har gjort. Vi firar den till dess han kommer. Och att fira den är att förkunna och proklamera detta. Mikael Tellbe skriver så här i sin bibelkommentar över första Korintierbrevet om det här sammanhanget. Paulus påminner mottagarna om att var gång de äter det brödet och dricker den bägaren så blir de delaktiga i en förbundsmåltid. Det nya förbundet som också förpliktigar dem att leva i enlighet med detta. När de troende delar brödet och bägaren förkunnar de Herrens död för varandra. Problemet med hur de firar Herrens måltid är att deras själviskhet knappast bär betydelsen av Herrens försonande död. Snarare ett förnekande av det. Därför drar Paulus den krassa slutsatsen i vers 20. Vid era sammankomster går det inte att hålla Herrens måltid. Sen följer några ord som ganska ofta har kommit att förstås som att de handlar om ett inre själsskådande. När Paulus talar om att man inte ska äta eller dricka ovärdigt och att var och en ska pröva sig själv. Och det är klart att det finns någonting av det i det här. Men framför allt så behöver vi ju se det här utifrån situationen. Problemet med nattvarden som Paulus försöker gå till rätta med är ju inte att de som kommer att fira måltiden har levt lite för långt ifrån Herren på sistone. Problemet är att de inte behandlar varandra på rätt sätt. Paulus säger: den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller. När Paulus talar om kroppen, om Kristi kropp i första Korintierbrevet, vad syftar han allt som oftast på då? Församlingen. Det vill säga, den som äter och dricker måltiden på ett sådant sätt att de som man utgör Kristi kropp tillsammans med inget har. Den äter och dricker en dom över sig själv. Så skarp är Paulus i det här avseendet. Och i vers 27 så slutar det med, om man översätter det ordagrant, så står det att den som äter och dricker på ett ovärdigt sätt är skyldig till Herrens kropp och blod. Det verkar som att Paulus till och med tänker sig att den som beter sig så här, den upprepar samma sorts synder som ledde till att Herren dog. Så allvarligt är det här sättet som de behandlar varandra i församlingen. Och lite tidigare i kapitel 8, i ett annat sammanhang som handlar om offerkött, så säger han så här: om ni på detta sätt försyndar er mot era bröder och våldför er på deras osäkra samveten, syndar ni mot Kristus. Att synda mot sina syskon är att synda mot Kristus. För han har ju dött för den personens skull. Så jag tror i sammanhanget som Paulus försöker reda i, så det här med att pröva sig själv handlar inte framför allt om att jag ska skåda in i själen för att se om jag har levt tillräckligt nära Herren på sistone. Utan snarare borde frågan vara: är jag mån om att hjälpa dem som finns runt omkring mig som har det svårt? Är jag mån om att leva i försoning och i förlåtelse med människor runt omkring mig? Och så konstaterar Paulus till sist: sättet som ni har gjort det här på har fått konsekvenser i församlingsgemenskapen. Han talar om Guds dom, att Gud tuktar dem och att somliga har dött. Att det finns många som är svaga till hälsan. Å ena sidan så ska vi passa oss för att sätta likhetstecken mellan synd och sjukdom. För det gjorde också Jesus upp med. I Johannes kapitel 9 så kommer lärjungarna till Jesus när de stöter på en man som har fötts blind. Och så frågar de honom: Jesus, vem är det som har syndat? Är det han eller hans föräldrar? Och Jesus säger: nej, det är ingen som har syndat. Det beror inte på det. Och samtidigt så kan vi konstatera att Bibeln beskriver att Gud tar synd på allvar. Och sammantaget vittnar det om en påminnelse gentemot korintierna att de bär en del av ansvaret på grund av sättet de har behandlat varandra. Lösningen, slutklämmen som Paulus landar i, det är att de ska vänta på varandra när de samlas. Och ordet för att vänta kan också översättas med att välkomna eller ta emot varandra. Och att äta hemma om man är hungrig kan ju låta konstigt i relation till problemet att somliga inte har något. Men kanske menar Paulus något i stil med: om du bara kommer för att få frossa i mat, ja, då kan du lika gärna äta hemma. Då kan du stanna där du är. Herrens måltid skulle präglas av en gemenskap där alla fick del. Där man delade med sig till varandra. Den som hade skulle dela till den som inte hade. Det skulle vara en atmosfär av gästfrihet och generositet. Och för en stund så skulle de där barriärerna, de här sociala skikten som delade upp människor, som de annars alltid ledde efter, för en stund skulle de sluta gälla. Det som Paulus förmedlar gällande måltiden i Korint, det gäller ju inte bara där och då. Det har ju också någonting att säga till oss idag. Och eftersom Jesus är Herre över hela våra liv och att vara församling inte bara är något som sker innanför de här fyra väggarna, så tror jag att den här texten har någonting att säga om våra köksbord när vi möts till måltid i vardagen. För det första, hur säger vi förlåt där hemma? Är vi måna om att vi säger förlåt när saker händer? Det finns få saker, skulle jag säga, som är så motsägelsefulla som när en lärjunge till Jesus, som ju av nåd har fått ta emot förlåtelse för allt som livet bär, vägrar att förlåta någon annan. Av Gud har jag fått ta emot förlåtelse, försoning. Jag har fått ta emot frälsning, helig ande och evigt liv. Men gentemot den här människan tänker jag hålla i bitterheten och oförlåtelsen. Det går liksom inte ihop. Och vi får komma ihåg vad Jesus lärde oss att be. Förlåt oss våra synder, liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Präglas våra köksbordsgemenskaper av att vi lever i förlåtelse och försoning med varandra? För det andra så innebär ju Herrens måltid en framåtblick. Vi firar den till dess han kommer. Vi firar den i förväntan och väntan på den tidpunkt då Jesus kommer tillbaka. Tidpunkten då allt det som idag är präglat och märkt av synden och ondskan, att det ska få upprättas och befrias slutgiltigt. Andra Petrusbrevet talar om att vi efter hans löfte väntar på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Paulus ord om att rättvisa ska råda vid Herrens bord har också något att säga om våra matbord. Lever vi på bekostnad av andra emellanåt? Är våra måltider, våra gemenskaper en försmak av en tillvaro där rättfärdighet bor? Och för det tredje, vem är välkommen vid våra bord? Paulus, han var beredd att gå i döden för orden ifrån Galaterbrevets tredje kapitel, där han säger att alla är vi genom tron Guds söner och döttrar. Om vi är döpta in i Kristus har vi iklätt oss Kristus. Det betyder att på andra sidan dopet så är skiljelinjerna mellan jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, de är utsuddade. De är oviktiga därför att vi är ett i Jesus. Herrens måltid fick inte firas så att församlingsgemenskapen splittrades längs de här sociala linjerna. Det fick inte vara den sortens uppdelning när man möttes kring Herrens bord. Och det tänker jag får den logiska följden att inte heller våra matbord ska splittras eller vara uppdelade längs den typen av linjer. När jag växte upp så hade vi, som jag tror det blir i många familjer, vi hade bestämda platser runt bordet. Det betydde att jag alltid visste att det fanns en plats som var min. Jag behövde aldrig komma ut i köket och fundera på, finns det en plats till mig idag? Men det betydde också, runt vårt köksbord så fanns det en stol över. Det betydde, det fanns alltid en ledig om det fanns någon som skulle äta med oss extra. Vem får plats vid våra bord? Vi ber tillsammans. Herre, tack att vi får fira din måltid. Herre, tack för den gåva som det är till oss. Att vi får minnas vad du har gjort. Och vi får fira den i förväntan på det som ska komma. Den dag då du kommer tillbaka. Och allt det som idag är präglat av synd får upprättas och befrias. Så att tillvaron får bli en plats där rättfärdighet bor. Herre, vi utmanas av orden som Paulus förmedlade. Den skarpa tillrättavisningen av en församling som splittrades kring det som borde ena dem. Som behandlade varandra orättvist när de mindes det som är fullständigt lika för alla. Att du dog för att vi skulle få liv. Herre, vi ber att de här orden skulle få landa i oss som församlingsgemenskap. Och som dina lärjungar. Herre, vi ber att vi skulle få bereda plats för varandra. Att vi inte skulle låta saker splittra oss när vi istället borde vara enade. Herre, vi ber, kom med din ande över oss. Herre, där vi gör fel, förlåt oss. Herre, när andra gör fel, hjälp oss att förlåta dem. Herre, när jag ser min bror eller min syster lida nöd, låt inte mitt hjärta bli stängt, utan öppet. Och Herre, låt det också få prägla våra köksbord och matbord där hemma. Så att det får bli en försmak av det som en dag ska komma. Herre, så ber vi i Jesu namn. Amen. Vi ska om en liten stund få fira Herrens måltid tillsammans. Men innan vi gör det ska vi få sjunga. Ibland så säger vi att församlingen är inte i första hand en åsiktsgemenskap. Det vill säga, det som förenar oss, det är inte att vi har samma åsikter om allting. Församlingen är kanske i första hand en bordsgemenskap. Det som förenar oss är djupare än att vi alla skulle tycka lika om exakt allt. Det som förenar oss ligger djupare. Det är mer centralt än så. Vi har redan läst trosbekännelsen som ju fångar in det där centrala som går djupare. Men vi ska få sjunga trosbekännelsen tillsammans. Vi ska få sjunga ut att det som på djupet förenar oss, det är den gemensamma tron på Jesus. Vår tro är byggd på namnet Jesus. Vi kan väl stå upp tillsammans och så får vi sjunga ut trosbekännelsen som ett tecken på just detta. Att församlingen är i första hand en bordsgemenskap.